Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Expect more attacks on the government.
They caused a lot of damage.
On any computer crime, you want to look for the digital footprints.
Dataintrång där interna handlingar läckte ut.
The shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
Breaking into files.
Beskriver dataintrången så mycket avancerade.
This is just the beginning.
We will respond, 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 respond.
Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet.
Det här är det första avsnittet av 3 som handlar om artificiell intelligens. Om du tycker att sjukdomar, bakterier, virus, biologiska vapen och sådana grejer är obehagliga, då kanske du ska hoppa vidare till nästa avsnitt. Det här avsnittet är inte lämpligt för barn. Ibrahim Khalil stod mitt i Ghouta och tittade ut över Damaskus förstäder. I nästan 30 år hade den här platsen varit hans hem. Det kändes så konstigt på något sätt, ja, att det inte skulle vara det längre alltså. Känslan inom honom var både lugn och kaotisk på samma gång. På ryggen hade Ibrahim en gammal sliten militärryggsäck och i den högra handen höll han en stor tjock plastpåse. Ibrahim hade blivit förföljd i hela sitt liv. De första 10 åren av hans liv hade varit kaotiska. Och sen hade det bara blivit värre. När han föddes i Irak var hans familj redan på flykt undan Saddam Husseins regim. Hans släkt var nämligen yazidier och de hade blivit förföljda på olika sätt i flera hundra år för sin etnicitet och sin religion. När Ibrahims mamma och pappa flydde över gränsen till Iran hade hans pappa satt honom i ett litet knyte på ryggen. Och ett av Ibrahims allra första minnen var att han hade fått ont i nacken när hans pappa plötsligt slängde sig raklång på marken för att inte bli fångad av ljuset från Irans gränsvakters strålkastare. Men när de väl hade lyckats fly till Iran, då blev livet bara värre. Yazidier var paria i Iran också och även om de bodde bland andra fattiga minoriteter i Teherans slumområden så såg folk ner på dem och spottade dem i ansiktet om de sa emot, till exempel när de skulle förhandla priset för något på marknaden. När Ibrahim fyllde 10 år, då flydde familjen igen, och den här gången till Syrien. Storstaden Al-Raqqa liknade ingenting som Ibrahim någonsin hade sett tidigare. Det var ljus överallt. Affärer, parker, ett sprudlande kulturliv med levande musik och storslagen arkitektur. Även om Teheran också hade varit stort och imponerande så fanns hela tiden känslan av att vara övervakad och hotad av den iranska polisen, militären och säkerhetstjänsten alltid där i bakhuvudet. Men så var det inte när Ibrahim och hans familj kom till Syrien. Här var det mycket friare. Man kunde gå nästan vart man ville utan att någon gav en stryk helt utan anledning. Man kunde stå och välja bland olika grönsaker på marknaden utan att försäljaren chasade bort den för att man pratade kurmanji, alltså yazidiernas språk. Syrien var det bästa landet Ibrahim kunde föreställa sig. Det var underbart och det kändes verkligen som hans riktiga hem. Ända tills IS kom.
ISIS militants have declared an Islamic state in territory captured in Iraq and Syria on the first day of the holy Muslim month of Ramadan.
إنه لا يوجد مانع أو عذر شرعي لدى الدولة الإسلامية.
Då blev allt plötsligt precis som Irak och Iran, men ännu värre. Redan veckan efter att IS utropade sitt kalifat 2014 så hängdes hans pappa på torget i stadsdelen där Ibrahim och hans familj bodde. IS-krigarna hade gripit honom när han satt och drack te och fikade med sina vänner. Ibrahims mamma började med tårar i ögonen packa deras saker i väskor direkt när hon fick höra vad som hade hänt. Men det var redan för sent. Innan de hann ut ur huset med sina väskor kom IS-krigarna in och stängde dörren efter sig. Sen våldtog de hans mamma upprepade gånger framför ögonen på honom. Och de avslutade med att skära halsen av henne och slänga ut henne från balkongen. Ibrahim själv misshandlade dem rejält innan de gav sig av vidare till nästa lägenhet i kvarteret. Som var känt för att hystera en blandning av religiösa minoriteter som yazidier, kristna, druser och andra som inte passade in i IS världsbild. Sen hade resten av Ibrahims liv varit fyllt av skräck och hat. Skräck för de som alltid förföljde och trakasserade honom för att han var yazidier. Och ett hat som växte okontrollerat inom honom. Ett hat som fick honom att vilja slå tillbaks. Han blev rekryterad redan som 11-åring av den yazidiska terrorgruppen Nebukadnessar, som tog sitt namn efter den babyloniske kungen. Ibrahim var bara 13 år när han dödade en annan människa för första gången. Nebukadnessar-nätverket bildades som ett sätt att göra motstånd mot förtrycket av yazidier i arabvärlden. Och det var på deras uppdrag som Ibrahim, nu en vuxen man och många år äldre, stod och tittade ut över Damaskus. Han stod vid kanten av vattnet i Ghouta, en oas som förser i princip hela storstaden Damaskus med vatten. Och i plastpåsen i hans hand fanns en gulbrun gegga som han nu böjde sig fram mot vattnet för att trycka ut. När påsen var tömd i vattnet tänkte han att det här var nog sista gången som han någonsin skulle få se det vackra Damaskus. Och sen vände han sig om och gick ut ur staden igen. Och upp mot bergen där hans vänner i Nebukadnessar-nätverket väntade. Två veckor senare var både Ibrahim och alla hans vänner uppe i bergen döda. Och i Damaskus fanns inte en enda människa vid liv längre. Den genetiskt modifierade luftburna varianten av kolerabakterier som Ibrahim hade släppt ut ur plastpåsen och in i dricksvattnet i Damaskus hade dödat alla människor i hela staden på mindre än en vecka. Även om Ibrahim själv aldrig hade hunnit jubla över att människorna i storstaden dog av kolera så hade Nebukadnessar-gruppens ledning gjort det. Där de satt säkert i högkvarteret vid gränsen till Irak. Men de hade missbedömt hur effektiv smittspridningen skulle bli när kolerabakterierna väl hade fått fotfäste i Syrien. Trots att de befann sig tiotals mil bort från Damaskus så nådde smittan även dem efter bara några dagar. Och sjukdomsförloppet var snabbt och brutalt. De allra flesta överlevde bara några dagar. Andra kanske 3-4 dagar och i sällsynta fall i nära en vecka. Men till slut dog alla. Det var bara en tidsfråga. Två år tidigare hade Nebukadnessar-gruppen rekryterat tre framstående biokemiska forskare från Pakistan till sitt underjordiska labb. De hade fått tillgång till alla resurser och all den utrustning som de ville ha. Och deras uppdrag var enkelt. Skapa ett biologiskt vapen som kan slå ut en större stad inom några veckor. Till terroristernas förvåning hade forskarna egentligen bara frågat efter en enda sak utöver helt vanlig laboratorieutrustning. De ville hyra några servrar i Tyskland och de ville använda de servrarna för att köra en modifierad variant av en medicinsk AI för att experimentera med bakteriers gener och DNA. För även om forskarna hade en gedigen kunskap om patogener så ville de ta hjälp av AI för att kontrollera och få fram idéer om hur de skulle förändra bakterierna. Och eftersom AI kunde bearbeta datan från deras resultat oändligt mycket snabbare än vad de kunde själva så gick arbetet framåt rekordsnabbt. Terroristerna var skeptiska till en början, men de gjorde som forskarna sa. Redan första veckan beställde de några prover med olika kolerabakteriestammar från ett mindre nogräknat biolabb i Indien som inte offentliggjorde sina kunder. Och sen var experimentet igång. Tanken var att skapa en kolerastam som smittade mycket lättare än traditionell kolera för att kunna smitta en hel stad snabbt. Så de laborerade med alla tänkbara verktyg som de hade tillgängliga och de lät AI komma med förslag på hur de skulle göra. Och den här medicinska AI, som i grund och botten var en AI skapad för att hjälpa läkare inom onkologi, det var en väldigt välvillig AI. Den hade matats med stora mängder data inom alla möjliga forskningsfält och den var väldigt bra på att ge konkreta tips på hur man ska göra för att nå ett visst resultat. När forskarna efter nästan två års utveckling meddelade terroristerna att de hade lyckats skapa en kolerastam som smittade väldigt mycket lättare än de traditionella varianterna, ja, då började de odla stora mängder av bakterierna i labbet. Tanken var att slå ut befolkningen i Damaskus genom att sprida bakterierna i dricksvattnet och därigenom förlama den syriska regimen som förföljde yazidierna som Nebukadnessar-gruppen kämpade för. Men vad varken forskarna eller terroristerna hade insett, det var att bakterierna inte längre bara smittade genom kontakt med avföring och kroppsvätskor eller kontaminerat vatten. Nu smittade den också via aerosoler. I sin iver att göra bakterierna mer smittsamma hade forskarna oavsiktligt gjort smittan luftburen. Och genom att kolerasmittade aerosoler tog sig genom luften kunde bakterien slå ut nästan hela landet på bara några veckor. I processen med att göra bakterierna mer smittbenägna hade även forskarna ökat dödligheten från ungefär 50% som det ligger på med vanlig kolera till nära nog 99%. Ibrahim, Nebukadnessar-gruppen och de pakistanska skrupellösa forskarna i biolabbet hade med hjälp av en välvillig medicinsk AI skapat en ny, dödlig pandemi som spred sig över planeten långt efter att de själva hade dukat under för sin egen bioterroristattack. Det här är Nätets mörka sida. Med mig, Marcus Porsklev. AI-program som några forskare i USA och Kanada har utvecklat har ganska nyligen gjort en helt fantastisk upptäckt som kan skriva om världskartan för hela den medicinska världen. Nej, det här är inget skämt, du hörde rätt. Med hjälp av AI:s förmåga att testa många olika idéer på väldigt kort tid så har de upptäckt en potentiellt otroligt kraftfull ny typ av antibiotika som även rår på multiresistenta bakterier. Det är faktiskt helt otroligt när man börjar läsa lite om det. Just när krisen med antibiotikaresistens börjar bli riktigt allvarlig över hela världen så kommer den här nyheten och AI är grunden till att det är möjligt. Även om det såklart måste testas mer innan det blir massproduktion så är det här ändå helt fantastiskt tycker jag. Men, och det här är ändå ett stort men, bioterrorism. Bara det ordet i sig får i alla fall mig att rygga tillbaks lite grann i stolen. Ja, alltså det går inte att förbise risken för att en AI bidrar till bioterrorism. Det här låter ju helt sjukt, eller hur? Inte ens terrorister kan väl vara så dumma att de medvetet tar fram och sprider livsfarliga bakterier, eller? Ja, även om exemplet som du nyss hörde i introt är fabricerat så ligger det här hotet kanske inte så långt bort som man skulle kunna tro vid en första anblick. Medicinska AI-program som hjälper läkare och forskare, det finns redan och används i stor skala världen över. Och terrorister som vill ställa till med hemska saker, ja, det har vi inte heller någon brist på i världen. Det är faktiskt så att bioterrorism har varit verklighet i flera tusen år. Från det att Solon av Aten förgiftade folkets dricksvatten med helleborusgift, eller julros som den heter på svenska, under belägringen av Kirra redan år 595 före vår tideräkning. Och sedan dess har terrorister genomfört bioterrorattacker vid en rad olika tillfällen. Som till exempel 1981, när gruppen Dark Harvest Commando spred mjältbrandssmittad jord på det brittiska fastlandet för att de ville att regeringen skulle sanera en ö som hade använts för tester med biologiska vapen under andra världskriget. Och faktiskt så har bioterrorism med bakterier också använts i stor skala i USA på 80-talet. Världens hittills största kända bioterroristattack skedde i Oregon i USA 1982, i Dallas. Det var nämligen så här, att en helt galen sekt vid namn Najneesh, som leddes av en guru med samma namn, de spred avsiktligt salmonella bakterier för att påverka valet där i Oregon. Ja, hela den här historien är så komplicerad att den förtjänar ett helt eget avsnitt. Men jag ska försöka sammanfatta det kort. Okej, så här var det. År 1984 så drabbades 751 personer av matförgiftning i Dallas i Oregon i USA. De hade fått salmonella allihopa. En grupp framstående anhängare av Rajneesh-kulten, som senare skulle bli känd som Osho, hade hoppats på att förlama stadens väljarkår så att deras egna kandidater skulle vinna Wasco County-valet som skulle hållas några dagar efter attacken. Det här var den första och är fortfarande den största bioterrorattacken i USAs och världens historia. Rajneesh anhängare hade tidigare fått politisk kontroll över Antelope i Oregon och de hade sin bas i det närliggande av de själva skapade samhället Rajneeshpuram. De ville nu bli valda till två av de tre platserna i Wasco County Circuit Court och genom att smitta folk med salmonella så ville de göra väljarna oförmögna att rösta så att deras egna kandidater kunde vinna. Vissa av sektmedlemmarna i Rajneesh fruktade nämligen att de inte skulle få tillräckligt mycket röster, så de beslutade sig för att förlama de andra väljarna i Dallas, den största staden i Wasco County. De bestämde sig för att använda bioterrorism i form av bakteriespridning, och de bestämde sig för bakterien Salmonella enterica typhimurium, som först levererades genom några glas med vatten till två länskommissionärer och sen på 10 olika salladsbarer på maten och i salladsdressing. Som ett resultat av attacken så insjuknade 751 personer i salmonella, varav 45 behövde sjukhusvård, men ingen avled. En inledande utredning av Oregon Health Authority och Center for Disease Control uteslöt inte en avsiktlig förorening. Och det bekräftades ett år senare i februari 1985. I en egen presskonferens i september 1985 så anklagade grundaren av Rajneesh-rörelsen, gurun Rajneesh själv, flera av sina egna anhängare för deltagande i den här bioterrorattacken och en rad andra brott, inklusive ett misslyckat mordförsök på en federal åklagare 1985. Och han uppmanade delstatliga och federala myndigheter att utreda det här. Oregon State Police och FBI utförde sedan husransakningar i Rajneeshpuram där sekten höll till. Ett bakterieprov hittades i ett medicinskt laboratorium i Rajneeshpuram som matchade föroreningen som hade gjort stadens invånare sjuka. Två ledande tjänstemän i Rajneeshpuram.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dömdes för försök till mord och avtjänar sedan 20-åriga fängelsestraff i ett federalt fängelse. Så kan det gå när en grupp galningar som vill påverka ett val får tag i biologiska vapen. Om du vill veta mer om Rajneesh och alla galenskaper som hänger ihop med dem så finns det en bra dokumentärserie om det här på Netflix. Men det finns fler exempel på bioterrorism. Mitt i sommaren 1990 åkte tre lastbilar runt i Tokyo i Japan och sprayade en gul vätska omkring sig. De sprayade den här gula vätskan på två amerikanska flygbaser, på Narita-flygplatsen och på det japanska imperiepalatset. Lastbilarna tillhörde Aum Shinrikyo, domedagssekten som 5 år senare skulle bli världsberömda när de släppte ut giftig saringas i Tokyos tunnelbana och skadade tusentals människor. Men den här gula vätskan som lastbilarna spred ut, den fick inte den enormt destruktiva effekt som sekten var ute efter, som väl var. Meningen var att vätskan skulle innehålla botulinumtoxin, ett gift som tillverkas av bakterien Clostridium botulinum. Botulinumtoxin är en av de giftigaste biologiska substanserna som mänskligheten känner till. Men de här galningarna i Aum Shinrikyo, de hade inte lyckats få fram det giftet. Det är fortfarande lite oklart varför de misslyckades. Kanske visste de inte skillnaden mellan själva bakterien Clostridium botulinum och giftet som den tillverkar. Eller kanske så hade de inte fått tag i rätt form av bakterien utan istället lagt vantarna på en variant som inte tillverkar giftet. Men tänk dig istället ett scenario där domedagssekten Aum Shinrikyo faktiskt hade haft tillgång till exempel ChatGPT, Bard eller någon annan generativ AI som var fullproppad med kunskap om bakteriologi. Tänk om de hade använt den här AI:n för att ställa frågor om hur de på bästa sätt skulle kunna utvinna botulismtoxin ur bakterierna. Och sen frågat den hur och var de skulle släppa ut giftet för att få största möjliga genomslag och döda så många människor som möjligt. Hade då det här misslyckandet som tack och lov inte dödade någon den där sommaren 1990 kanske istället blivit den värsta bioterrorismattacken någonsin? Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten, behind the scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com/natetsmörkasida. Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Stora språkmodeller, som till exempel ChatGPT, är väldigt bra på att besvara frågor om sånt som kan användas för både bra och riktigt, riktigt dåliga saker. Låter det osannolikt? Okej, lyssna på det här. Det tog bara en timme för ChatGPT-3 att instruera 4 studenter på MIT om hur 4 potentiella patogener som skulle kunna skapa nya globala pandemier fungerar. Den inte bara förklarade hur de här nya bakterierna och virusen fungerade. Den gav också flera olika alternativ till studenterna om hur de skulle kunna framställa dem. Inklusive alternativ för den som inte har ett eget toppmodernt biokemiskt labb att tillverka dem i. Men de fick även flera råd som bara en illasinnad person skulle kunna ha nytta av. Som till exempel var de skulle kunna komma över genetiskt material och kemikalier från leverantörer som inte redovisar sina kundlistor till myndigheterna. De fick helt enkelt en steg-för-steg-manual för hur de skulle kunna skapa 4 nya globala pandemier utan att bli upptäckta av myndigheterna. Det här var som sagt ett experiment på MIT och givetvis så skapade de inte 4 nya pandemier med hjälp av råden från ChatGPT. Men om du tror att sektgalningarna i Aum Shinrikyo är de enda som har försökt att skapa biologiska vapen för att ställa till med terrorattacker så har du fel. Det finns ett helt gäng till som har försökt och misslyckats. Och det visar sig att det ofta faller på just bristen på kunskap om hur man framställer biovapen. Och det är just den bristen som ChatGPT och andra språkmodeller kan hjälpa till med att råda bot på. Terrororganisationen Al-Qaida till exempel försökte också skaffa sig biologiska vapen. Och deras biovapengrupp, som leddes av forskaren Rauf Ahmed, försökte skaffa och framställa massor av mjältbrandsbakterier. 2001 försökte Rauf Ahmed beställa mjältbrandsbakterier från flera olika biolabb. Men hans vetenskapliga bakgrund handlade bara om mikrober inom matproduktion, så det tog inte så lång tid innan någon fattade misstanke och larmade polisen, som arresterade honom och hans team i december 2001. Det är fortfarande inte riktigt känt hur långt han faktiskt hann komma i utvecklingen av mjältbrandsbakterier i terrorsyfte. Men vad hade hänt om Rauf Ahmed hade haft en AI till hjälp? Hur långt hade han kommit då? Och vad hade Al-Qaida gjort om de hade fått tillgång till stora mängder mjältbrandsbakterier? Och sen har vi Saddam Hussein och hans batparti i Irak. De lyckades faktiskt få igång en stabil produktion av mjältbrandsbakterier. De hade tillgång till rätt utrustning, de hade pengar och de hade flera personer med lämplig utbildning i sina labb. Men de lyckades ändå inte komma hela vägen fram för att utveckla ett effektivt biologiskt vapen av mjältbrandsbakterierna. Målet var att få fram mjältbrand i pulverform som enkelt kunde spridas ut, till exempel i luften, och nå en mycket högre och farligare koncentration än den flytande formen som man redan hade tillgång till i Irak. Men att få mjältbrand att fortsätta vara smittsamt och farligt och samtidigt lyckas med övergången från flytande till fast pulverform, det är inte något som man gör i en handvändning. Och som väl är för resten av världen så lyckades aldrig Saddam Hussein och hans batpartister med det. Men vad hade hänt om de hade haft tillgång till en medicinsk AI som de kunde be om råd? En AI som hade tillgång till all världens biomedicinska data och som bara var designad med välvilliga användare i åtanke, som alltid försöker ge så bra svar som möjligt för att det ska bli enkelt för användaren att följa instruktionerna. Vad hade de gjort då? Vad hade hänt om USA:s krig i Irak, som visade sig bygga på falska underrättelser om biologiska vapen, hade stämt och om Saddam hade kunnat sprida mjältbrand över sina fiender? Tanken på vad som skulle kunna hända om en skurkstat eller en terroristorganisation eller en domedagssekt med tillgång till laboratoriematerial fick hjälp av en AI att ta fram nya biologiska vapen, det är svindlande. Om en AI redan idag på en timma kan ta fram 4 patogener som potentiellt skulle kunna skapa 4 nya pandemier, vad skulle då en terrorgrupp kunna ta fram om 10 år? När de fick sitta i lugn och ro i flera månader med en AI som är hästlängder bättre än de vi har idag. Och om en sån grupp skulle framställa nya typer av bakterier eller virus och släppa ut dem, vad skulle då kunna hindra spridningen? Om en sekt som är besatt av jordens undergång, som Aum Shinrikyo i Japan var, om de skulle släppa ut Ebolas förvuxna kusin på steroider som dessutom är luftburen, hur skulle mänskligheten kunna försvara sig? Jag har inget svar på det. Det vi vet är att i takt med teknikutvecklingen generellt blir lättare och lättare att manipulera gener, DNA och biologiskt material. Och i och med AI-utvecklingen specifikt så blir det också lättare för vem som helst att komma åt kunskapen om hur man faktiskt gör det här. Men att sprida biologiska vapen är ju trots allt inte de flesta terroristgruppers modus operandi. Vanligtvis så pratar vi om betydligt enklare saker som bomber, skjutningar och annat som är relaterat till mer konventionella vapen. Och det finns all anledning att oroa sig även för det här. Om du vill veta mer om AI-vapen så kan du lyssna på avsnittet som heter just AI-vapen av den här podden. En väldigt, väldigt förenklad förklaring till varför det här med autonoma AI-vapen blir ett hot när terroristgrupper lyckas lägga vantarna på dem, det är att de plötsligt får tillgång till vapen som kan ta beslut på egen hand. Istället för att behöva skicka en självmordsbombare till en plats där man vill utöva terror, så kan man helt enkelt skicka ut en svärm med drönare som bär på sprängladdningar och som själva kan attackera prioriterade mål, som till exempel ambassader, politiker eller köpcentrum eller vad nu terroristerna vill spränga i bitar. Och med tanke på ett antal händelser i Libyen, Nagorno-Karabach, Ukraina, Syrien och flera andra platser så är inte det här så långt borta som man kanske kan tro. Autonoma vapensystem, det finns redan, och med utvecklingen av bättre och bättre AI så har de också fått en extra skjuts. Och det är inte bara välvilliga stater som utvecklar och använder AI-vapen. Iran är ökända för sina avancerade drönare och tekniken går framåt fort även för flera andra stater som vill oskyldiga människor illa. Och skurkstater kan ju använda AI på många olika sätt. Det behöver ju inte nödvändigtvis handla om just AI-vapen egentligen. Så vad skulle kunna hända om en skurkstat skulle få tag i en väldigt kraftfull AI? Ett kortfattat sätt att säga det på är att om en skurkstat skulle få tillgång till en väldigt kraftfull AI så skulle det kunna leda till väldigt allvarliga och potentiellt katastrofala konsekvenser. Här är några scenarier och risker att fundera över. Massiv övervakning och spionage. AI skulle kunna användas av en skurkstat för att övervaka och spionera på medborgare, både inom och utanför de egna gränserna. Allt för att underminera privatlivet hos medborgarna och inskränka deras grundläggande mänskliga rättigheter. Kanske att 1984 och Fahrenheit 451 rings a bell här, eller? Eller kanske Kinas eget övervakningssystem som drivs med AI och som redan är i drift och som kallas för Skynet. Desinformation och påverkanskampanjer. AI skulle kunna användas av en skurkstat för att skapa och sprida desinformation och falska nyheter i stor skala. Vilket skulle kunna påverka opinionen både inom och utom det egna landet och destabilisera andra länders politiska system. Sabotage och cyberattacker. AI skulle kunna användas av skurkstater för att genomföra sofistikerade cyberattacker och sabotage mot infrastruktur, nätverk och kritiska system i andra länder. Oh wait, vänta lite här nu förresten. Det här görs ju redan av Ryssland, Iran, Kina och ett helt gäng med andra. Nevermind. Globala konflikter. En skurkstat med tillgång till en väldigt kraftfull AI skulle kunna använda den för att utmana och hota andra länder och internationella organisationer, vilket skulle kunna eskalera till globala konflikter. Om vi utgår från att alla länder i framtiden har någon form av militär AI, så borde det rimligtvis uppstå samma typ av terrorbalans som redan finns med till exempel kärnvapen. Och det skulle i så fall innebära att de länderna som sitter på de mest avancerade militära AI-systemen skulle också komma att bli de mest fruktade. Och om vi stannar upp och tänker efter lite här, så blir ju allt det här ganska logiskt egentligen. Varför skulle människor och länder med onda avsikter inte använda AI-tekniken till sin egen fördel? Alla vi andra gör ju det, så varför skulle inte de göra det? Hittills har vi bara pratat om när AI används med onda avsikter av människor som vill göra andra illa. Men det finns också ett annat hot här och jag vet inte hur jag ska kunna benämna det på något annat sätt än att säga så här. Klantskallar är ett ökande hot mot mänskligheten. Ju mer avancerade och allmänt tillgängliga AI-system vi skapar, desto större är risken för att någon riktig klantskalle ställer till det ordentligt utan att riktigt fatta vad den gör. Tänk dig till exempel att något pucko börjar ställa frågor till en AI om hur man skulle kunna ta livet av alla som den här personen inte gillar. Låt oss till exempel leka med tanken att en incel-kille i 16-årsåldern som hatar kvinnor ber AI om lite tips för hur man ska kunna döda alla kvinnor i världen. AI tänker ut ett preparat som bara angriper cellerna i livmodern hos kvinnor och ger incel-killen en inköpslista på grejer som han behöver för att koka ihop det hela. Incel-killen tänker, åh, vad bra! Nu slipper jag ju äntligen alla jobbiga tjejer som jag är livrädd för. Och så häller han i preparatet i vattenreningsverket i Stockholm. Och så vips, så har en klantskalle med hjälp av en välvillig AI haft ihjäl mängder av oskyldiga människor. Må hända en illasinnad klantskalle, men ändå. Eller vi kanske kan ta ett exempel med en annan typ av klantskalle. Varför inte leka med tanken på att en 13-åring som gillar datorer laddar ner Tor och går ut på Darknet? Väl ute på Darknet så hämtar den här 13-åringen hem en AI från Rysslands säkerhetstjänst som kan skapa väldigt avancerad skadlig kod. Och så ber han AI att göra ett coolt virus till honom som han sedan planterar i sin högstadieskolas lärplattform. Och som ger honom 100% närvaro fast han egentligen skolkar varenda vecka. Men det som den här klantskallen inte visste, det var att AI samtidigt byggde in kod i viruset som slår ut även andra myndigheters nätverk. Och vips så har Svenska kraftnät och sjukvårdssystemen i Sverige kollapsat tack vare hans lilla besök på Darknet. Vi ska inte underskatta den destruktiva potentialen hos intet ont anande klantskallar som bara vill testa någonting dumt. Eller varför inte tänka så här? Den klantskalle till AI-utvecklare som utan att förstå vad den egentligen sysslar med lyckas skapa en självförbättrande, generell, artificiell intelligens utan moraliska begränsningar och utan mål som skyddar människor är kanske just den klantskallen som ser till att hela mänskligheten utrotas. Jag säger igen. Klantskallar är ett ökande hot mot mänskligheten. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig, Marcus Porsklev.